Vi kom alltså fram till att paradiset måste grundläggas inom människan. Det går inte att ordna en yttre miljö som är så fantastisk att den är fantastisk i evighet. Vi är ju alla väl förtrogna med att det som är en hisnande upplevelse ena dagen är en tråkig rutin bara en vecka senare. När man har fått gifta sig med sin själs älskade och tänker att då ska jag bli lycklig i alla mina dagar, så kanske man har sitt första gräl en månad senare. Så att paradiset och evigheten måste grundläggas i människans hjärta. Och det är fullt tänkbart att yttersta domen egentligen handlar om att var och en får välja sitt paradis. Det framkastar jag bara som en fundering. Därför att när den som inte har omvänt sig tittar in i Guds paradis, så säger han: usch, ett sånt ställe. Här kan man ju alltså inte fiffla. Här kan man inte vänsterprassla. Här kan man inte ljuga för varann. Alla vet vad man tänker. Och här kan man inte smyga med någonting. Kallar ni det för paradis? Nå, det är mest en tanke och en fundering. Var och en kanske hamnar där han tycker att det är bäst att vara. För omvändelsen är ju det grundläggande. Men frågan som jag ställde innan vi bröt upp, det var denna: varför har Gud inte gjort oss fullkomliga från början? Varför lät han människan vara så ofullkomlig att det gick att fresta henne, och att det till och med var en väldigt lätt match? Om man hade gjort henne immun emot frestelse från början, så hade det ju aldrig varit något problem. Och då var vi på väg att slå upp Första Mosebok 1:26, och då gör vi det nu istället. Första Mosebok 1:26. Gud sade: låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Låt oss göra människan till vår avbild. Så står det nu egentligen inte i grundtexten. Varför man envisas med att översätta det så, det vet jag inte riktigt. Därför att det står: låt oss göra människor i vår avbild. Men sedan kommer det: till att vara lika oss. Många engelska översättningar skriver den här första satsen så här: in our image. I vilket fall betyder ju det här att om människan ska kunna vara en någorlunda trogen avbild av det gudomliga originalet, så ska hon ju inte kunna synda, eller inte vilja synda rättare sagt. För Guds rättfärdighet består ju inte i någon sorts oförmåga till synd. Utan Gud kan göra vad som helst, men han vill inte vad som helst. Och avbilder av denne guden är vi ju inte förrän detta kan sägas också om oss. Vi har full möjlighet att synda, men vi gör det inte, för vi vill inte. Vi avstår från synden, inte av rädsla för straff, inte av allmän moralisk pliktkänsla, inte av god och sedelärande uppfostran, utan därför att vi inte vill. Ett frivilligt avståndstagande.
Menar du att Gud skulle kunna synda om han ville?
Ja, det tror jag. Ingenting är omöjligt för Gud. Men han vill inte. Frågan är rent hypotetisk. Jaha, nu så. Ja, det är en ännu mer hypotetisk fråga. Men vad jag vill få sagt är snarare detta, att Guds godhet är inte tvångsmässig. Gud är inte i händerna på någon körtel som gör att han måste vara god. Utan hans godhet är hans eget val. Därför att det vi kallar kärlek har bland annat den egenskapen att den måste vara frivillig. Det du gör av tvång blir sällan kärlek. Äkta kärlek bygger på ett fritt val. Och när vi ser Jesus i Getsemane så kan vi förstå att det också för honom var en kamp att välja kärlekens väg. Men det är viktigt att vi förstår att om han hade begärt 6 legioner änglar så hade han fått det, eller 12 eller vad det var, som han säger till Petrus i Getsemane, just att jag hade kunnat få slippa det här. Hade jag bara sagt till så hade jag sluppit. Och det är så att säga grunden för att hans offergärning är uttryck för kärlek och inte för plikt.
Men om han inte hade gjort det, så hade ju det var ju redan förutbestämt innan människan skapades att han skulle dö.
Ja, men nu ställer du hypotetiska frågor igen. Det är alltså det är frågor som inte går att besvara. Men vi måste förstå att när han står i den situationen så har han ett val att göra. Och han väljer rätt. För han säger ju själv till Petrus, som hugger av örat eller vem det nu var, så att hur skulle då allt ske som ska ske? Ja, vi behöver inte slå upp det. Men det jag är ute efter är detta, att kärlek bygger alltid på ett fritt val. Och kärleken kostar en alltid något. Kärleken bygger på ett fritt val och den kostar alltid en något. Alltså är det inte givet att vi väljer kärlekens väg. Eftersom det finns andra vägar som kostar mindre eller som till och med lönar sig. Utan människan är ju framme vid målet att vara Guds avbild. Först när hon konsekvent av egen fri vilja väljer kärlekens väg. Trots att den är smärtsammare, trots att den lönar sig mindre, att den kostar något. Och det är ju en väldigt intressant omständighet det här. Därför att om Gud skulle skapat människan fullkomlig från början, eller immun mot frestelser om vi uttrycker det så, så skulle hon ju inte kunna välja kärlekens väg. För hon hade inget alternativ. Jag kommer ihåg en människa jag hade till själavård en gång som jag frågade henne, hur blir du kristen? Ja, det är en bra fråga, sa hon. Jag växte upp i ett litet norrländskt samhälle där alla var med i missionskyrkan, så att jag hade egentligen inget val. Vill jag ha några kompisar överhuvudtaget, så var jag tvungen att hänga med i kyrkan. Så det var så det började. Så. Och det var ju kanske inte precis den allra djupaste omvändelsen. Utan det är så här att om det överhuvudtaget ska bli möjligt för människan att leva i kärlek, så måste hon ha ett alternativ. Får hon inte det alternativet, så är det inte kärlek. Och människan är inte en avbild av honom som är kärleken. Vi kan ana och förstå att synden blir en nödvändighet. Människan måste på något sätt gå igenom ett stadium av synd för att komma till den punkten där hon frivilligt avstår ifrån synden. Skapar det här oreda i era teologiska tabeller? Ja.
Ja. Är det i så fall meningen, alltså i så fall är det ju meningen att ormen ska finna sig i paradiset? Det blir ju Guds mening att ormen finns i paradiset.
Ja, ormen finns ju där i vilket fall. Och det är inte ett olycksfall i arbetet. Det är det vi kan säga. Om det sen är Guds mening eller ej, då går vi för långt. Jag kan inte säga att det är så. Men det måste finnas ett alternativ. Och ormen förkroppsligar det alternativet.
Men tror du att det måste finnas ett alternativ om Gud inte skapar en total perfekt värld där hans kärlek liksom regerar?
Ja.
Men man måste ha ett alternativ där. Tror du inte man blir så uppfylld av Guds kärlek att man inte på något sätt vill ha alternativ?
Ja, det är också en hypotetisk fråga.
Ja, det
är men jag kan inte förstå annat än att om Gud hade skapat oss så fantastiskt kärleksfulla och strålande så hade vi ju blivit robotar. Och en kärleksrobot är ju fortfarande en robot. Det som ger kärleken dess kraft och dess sötma är ju just att du avstår från något för min skull. Och då måste det ju finnas ett alternativ. Jag kan inte förstå det på annat sätt.
Men man kunde ju bara avstått från att... Alltså Gud sa ju ändå att man inte skulle äta av trädet. Utan att frestaren hade funnits där hade du ändå kunnat välja att följa Gud.
Ja. Men... Att komma fram till den punkten där man kan synda men väljer bort synden. Det tror jag är målet. Och jag har personligen svårt att se någon annan framkomlig väg än just denna som jag försöker beskriva nu. Ja.
Men då ska man kunna se på även med glädje liksom, egentligen. Ja, men här går vi och syndar för att vi ska inse att vi ska välja Gud så småningom.
Ja, men som jag sa förut, du behöver inte bättra på synden i ditt liv. Den räcker så bra som den är. Och detta att man kan gå omkring i det längsta och tycka att jag är en ganska skötsam prick som inte gör en fluga för när. Det är ju alltså ett självbedrägeri som inte håller inför Guds ansikte. Då, om inte förr, så faller ju allt sånt bort. Och jag har ju som läkare sett många människor ligga för döden och vet att alla de här tankarna kommer som ett brev på posten när döden närmar sig. Då ser man att man har alls inte varit någon hygglig prick och inte alls varit den där förträffliga människan som man i längsta tyckte att man var. Nåväl. Låt oss göra människor i vår avbild till att vara lika oss. Eller också kan man översätta till att bli lika oss. Därför en speciell egenskap med hebreiskan och inte minst när det gäller Bibelns hebreiska är att det finns inga egentliga tempus. Vad som är nutid, vad som är forntid och vad som är framtid, det är alltid mer eller mindre höljt i dunkel. Så att vi kan precis lika gärna skriva till att bli lika oss. Därför jag tror att vi är bara halvfabrikat ännu så länge. Vi är på väg emot ett stort mål. Målet för våra liv är att vi ska bli de avbilder som vi ännu inte är. Låt oss nu bläddra till Kolosserbrevet. Till det första kapitlet där vi ska läsa från 13 till 23 verserna. Kolosserbrevet 1:13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild. Förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och era onda gärningar, genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig, heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Här ger oss Paulus en fantastisk vision. Typiskt Paulus i några korta rader. För här börjar han med skapelsen och slutar med evigheten. Och då har han en första viktig sak att säga. Guds avbild är Kristus. Och allting är skapat i honom. Så att när Gud ska till att skapa människan, så säger han: låt oss skapa människor i vår avbild. I Kristus. Han är ordet som skapar. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Med sitt skapande ord frambringar Gud skapelsen. Han är den levande Gudens avbild. Och han är inte skapad, utan han är förstfödd före allt skapat.
Det känns som om man säger att Kristus är en avbild av Gud, att man separerar honom från Gud.
Ja, det låter ju som att han var separerad ifrån Gud. Jag håller med om det, men vi får ju också ha en respekt för att vi här rör oss med saker som vi egentligen inte förstår. Om inte annat, så när han föds som människa, så står han ju fram inför oss som den avbild som gör det möjligt för oss att förstå vem fadern är. Den som har sett mig har sett fadern. Men skapelsen går under. Människan faller i synd och skapelsen går förlorad. Guds avbild låter sig födas in i den döende skapelsen. För att, som det står i 18:e versen, bli den först födde från de döda. Före skapelsen var han först född. För att skapelsen skulle äga rum i honom. När han uppstår från de döda, så är han först född från de döda. För att därmed grundlägga en ny skapelse, en fullbordad skapelse. Och därför skriver Paulus i andra Korinthierbrevet 5:17. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Och allt det här betyder ju alltså att Vi måste göra upp med vår föreställning om att Gud skapade 6 dagar och sen var det färdigt. Skapelse pågår här och nu. Skapandet är inte färdigt förrän vi går in i evigheten. Vi är ännu så länge bara råmaterial. Vi bläddrar till Romarbrevet 8. Verserna 28 och 29. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Alltså målet är att vi ska bli en avbild av avbilden. En kopia på kopian, så att säga. Och där är vi ju inte än. Men med Guds hjälp är vi på väg. Skapelse pågår. I den här texten låter det ju som Gud har utvalt de som ska bli frälsta och utvalt de som ska kastas i helvetet. Det får vi ta upp en annan gång. Det tror jag är en feltolkning. Men det kan vi inte ta nu. Vi ska gå till vännen Jesaja. Kapitel, ska vi se, 65 har jag för mig att det är. Just det, 65 och 17. Jesaja 65 och 17. Se, jag skapar nya himlar och en ny jord. Och man ska inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Men fröjda er och jubla till evig tid över det som jag skapar. Ty se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Jag ska jubla över Jerusalem, fröjda mig över mitt folk. Där ska inte mer höras gråt eller klagan. Där ska inte mer finnas spädbarn som lever endast några dagar. Inte heller gamla män som ej uppnår sina dagars mått. Den som dör vid 100 års ålder är en ung man och så vidare. Det som åsyftas här är säkert inte himlen utan tusenårsriket, men i alla fall. För fortfarande så dör man ju faktiskt även om man lever lite längre än vi gör nu. Men det jag är ute efter är detta Gud skapar. Han skapar nya himlar och en ny jord. Skapelseverket är inte färdigt. Utan han gjorde en första insats under 6 dagar, men sen pågår ett fortsättningsverk i skapelsebranschen.
Om Gud skapar en ny himmel och en ny jord, kommer Gud att vara i himlen sen och det är även livet på jorden?
Det får vi se.
Betyder det att himlen inte är fullkomlig heller nu?
Ja, det jag vågar inte yttra mig om det.
Hypotetisk fråga.
Ja. Innan vi bryter upp och tar paus så vill jag också få förklara för er att i hebreiskan finns det ett särskilt verb som talar om Guds skapande. Som bara används när Gud skapar. Det verbet bara. Och det används aldrig om mänskligt skapande. Hur kreativ du än blir så använder man aldrig verbet bara. Men det ligger i det verbets natur att detta skapande är något som man gör med ett skarpt verktyg. En kniv eller en mejsel. Så vi kan föreställa oss Gud som bildhuggare. På de första 6 dagarna så skaffar han sig ett marmorblock. Och sedan håller han på med en liten hammare och en mejsel att få fram den gestalt ur marmorblocket som till sist ska bli slutresultatet.